Nu har jag inte kollat med någon kunnig vårdpersonal ifall det här är en bra kurva eller inte, men ni förstår säkert principen. Vad sa Roger? Ja. Den ökar med tiden. Och i takt med att vi fördjupar vår relation med Gud, så tror jag att vi också får uppleva pulsen, livspulsen. Att vi också får känna Guds hjärtas slag i våra liv. Och det handlar bön om väldigt mycket, skulle jag säga. Jag tänkte bara nämna lite kort om de här veckorna som ligger framför, så att ni vet lite vad som väntar. Det här blir lite en cliffhanger idag. Jag kommer börja introducera temat bön, var man nu börjar någonstans. Det har jag funderat mycket på under veckan. Men under de här veckorna som ligger framför, så ska vi se närmare på ett par stycken som jag tycker är väldigt, väldigt spännande ämnen. Idag blir det mest generellt, det blir mest att skrapa lite på ytan. Nästa vecka, då kommer vi se närmare på vad innebär det att Gud faktiskt lyssnar på din och min bön, och att han är mäktig nog att svara oss när vi ber. Vad betyder det för dig och mig när vi ber? Sen kommer vi se närmare på bönens kroppsspråk. Och det handlar egentligen om hur närmar vi oss Gud. Kanske inte om vi går på knäna eller vi kryper eller vi sitter, utan mer vår attityd, vår inställning, våra tankar kring vem Gud är. Veckan därefter så gör vi uppehåll. Då kommer vi inte ha någon gudstjänst här som vanligt, utan då kommer vi istället fira gudstjänst, avslutningsgudstjänst för den ekumeniska böneveckan i Skövde. Och det kommer ske i Pingstkyrkan. Men det kommer nog handla om bön även där, skulle jag tro. Veckan därpå så är det årsmöte. Då gör vi också lite uppehåll för att se närmare på församlingens vision och uppdrag och kallelse. Sen kommer vi fortsätta att se närmare på vad innebär det att Gud talar. Lyssnar vi på Guds tilltal i våra liv? Hur lever vi med erfarenheten av obesvarad bön? Det som kan vara ganska svårt. Vi ber till Gud, men vi ser inte att det slår in som vi hade önskat eller längtat efter. Vi kommer se närmare på vad handlar om att be som Jesus själv gjorde. Att se närmare på texterna där Jesus ger oss riktlinjer, förslag, idéer, tips, kalla det vad du vill. När han undervisar oss om hur vi ska be. Sen kommer vi också se närmare på Fader vår. Den bön som Herren Jesus själv har lärt oss att be och som kristna genom alla tider har haft gemensamt. Vad är det egentligen vi ber när vi ber Fader vår? Vad betyder de där orden som vi ibland ber, men tänker vi på vad det innebär? Sen kommer vi också se närmare på vad vi gör när bönen i våra liv kanske svalnar. Någonting som jag tror att många av oss har erfarit någon gång i livet. Det där som vi inte alltid talar om med varandra. Bönen som är så självklar och naturlig i våra liv som kristna. Men det kan också vara svårt ibland. Och sen kommer vi att se också på vad som är, vad vi skulle kunna kalla för Guds bönelista. Vad är det vi uppmanas, som vi ser till Bibelns texter, vad är det vi som är troende uppmanas att be för? Visst är det en spännande tid som ligger framför. Jag är riktigt taggad. Är du det också? Ja. För jag har en förhoppning och en förväntan om, och det är min bön, att det här ska få bli veckor som kommer självklart ge oss mycket nya tankar och idéer om bön. Men också några veckor som kommer få oss att längta efter ännu mer av Gud. Det är min största längtan. För bön handlar inte om bara det här att knäppa sina händer och hitta bra ord att formulera sin bön med. Bön handlar om så mycket mer. Det handlar om att upptäcka pulsen i livet. Det handlar om att upptäcka Guds tilltal, att lyssna in Gud. Det handlar om så mycket mer. Och det tänker jag att vi tillsammans ska få vara med och upptäcka. Och det som också känns spännande med de här veckorna, det är att vi kommer försöka att breda plats för bön på olika sätt i församlingen på nytt. Varje söndag så erbjuder vi förbön, och med början nästa vecka så kommer vi ha inrett ett litet hörn här nere där bokbordet eller bokhyllan har stått. Där vi kommer ha förbön för att testa och se, funkar det bättre kanske än att sitta längst fram där volymen är som högst. Kanske kan det vara gott att få dra sig undan och tillsammans med förebedjare få hjälp i bön. Det kommer vi börja med nästa vecka. Dessutom kommer alla cellgrupper få möjlighet att ladda ner både predikan som har varit, inspelningen av predikan, men även lite tankar, idéer och en slags handledning för hur man kan jobba vidare med det som har skett i söndagens gudstjänst i den lilla gruppen. Så alla cellgruppsledare har ju penna och papper med sig idag. Det sa ju Anders till oss alla att ha idag. Skriv ner den här lite konstiga adressen. Vi har ingen riktigt färdig hemsida. Den nya hemsidan är inte färdig för församlingen än. Men tills dess så kan ni gå in på den här konstiga adressen. Och där kommer vi att lägga upp predikan, och vi kommer också lägga upp en handledning, ett ledarmaterial för alla cellgruppsledare. Som du även som inte är med i en cellgrupp självklart får använda för din egen skull också. Vi kommer också försöka väva in det personliga vittnesbördet. Så om du sitter här och känner att ja, men jag har någonting att dela utifrån min livserfarenhet tillsammans med Gud, hur Gud har talat i bön, vad Gud har förmedlat till dig, kom och prata med mig. Så får vi se ifall det passar in i någon av de här gudstjänsterna. Men vi vill att fler röster ska komma till tals och att vi ska få lära av varandra. Sen är det förstås mycket mer som kommer att hända, och jag vill redan nu berätta lite om den ekumeniska böneveckan. Det blir mycket information idag, men det här är liksom uppstarten, och jag hoppas att det här tänder en längtan i er. Den 23 till den 29 januari så har alla församlingar i Skövde en ekumenisk bönevecka. Och det kommer vara samlingar i Emanuelskyrkan, i Elimkyrkan, i Sankta Helena, i Frälsningsarmén. Och på fredagen kommer vi ha ett café, en kafékväll om bön här i Skogsroskyrkan, som är vårat deltagande speciellt i den här veckan. Och så kommer vi också avsluta med ett möte på söndagen i Pingstkyrkan. Om du råkar befinna dig på stan på lördagen så kommer kafébussen att finnas uppställd där också. Det kommer bli en spännande vecka, det är jag övertygad om. Och lägg då också på minnet att söndag den 29 januari, då har vi ingen gudstjänst här, utan den kommer ske tillsammans med de andra församlingarna i Pingstkyrkan. Ska vi ta och be innan vi fortsätter? Gud, det är mycket information och det är mycket olika tankar här, Jesus. Men vi ber, Herre, om förmåga att kunna få stanna upp nu, att få landa, Herre Jesus, just där vi är i våra tankar och med allt det vi har med oss ifrån veckan. Och att vi, Herre, skulle få liksom känna in ditt pulsslag, Herre Jesus. Så att din puls får bli våran puls, Herre Jesus. Herre, låt oss få höra ditt tilltal genom dina ord, Herre. Gör ordet levande för oss var och en, Herre. Jesus Kristus. Och jag ber dig verkligen att vi allihopa med din hjälp, Herre, skulle kunna få komma ännu närmare dig, Herre. Att vi skulle få upptäcka mer av vem du är, Gud. Och hur gärna du längtar efter att få vara med oss i bön. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Någon person har vid något tillfälle räknat ut att i Bibeln finns det ungefär 650 stycken olika böner. Jag har inte kontrollräknat själv, men det låter ganska troligt. Vi kommer inte se närmare på alla de här 650 bönerna under de här veckorna som ligger framför, men vi ska försöka att se närmare på hälften av dem i alla fall. Nej, inte riktigt. Jag ska bara se om ni är med. Vi kommer se närmare på ett par stycken olika texter som belyser vad bön faktiskt handlar om. Men jag skulle vilja börja med att skicka ut en fråga till dig. Vad tänker du på när du hör ordet bön? Vad gör du för associationer? Och var helt ärlig nu. Lova med det, var helt ärlig. Inga sådana här färdiga svar. Om jag tänker så här och så här, för det lärde jag mig en gång i söndagsskolan eller på bibelskolan. Vilken association gör du när du hör ordet bön? Är den positiv? Är den negativ? Är det jobbigt? Är det roligt? Är det spännande? Och så vill jag att vi vänder oss till den som sitter jämt oss, och så bara delar vi en kort sväng. Det här tänker jag när jag hör ordet bön. Och du kanske inte brukar be, då är det helt okej. Du kan bara säga det. För mig är det helt blankt med bön. Men vi vänder oss till varandra och så bara delar vi kort vad bön betyder för oss eller vad vi tänker på. Har ni hunnit dela lite med varandra? Härligt. Vilket sol och vad härligt att vi kan samtala tillsammans om vad bön betyder. Och nu vill inte sluta heller, det är underbart. Ska vi fortsätta lite till tycker jag? Nej. Om du har en bibel i din hand så får du gärna leta upp Lukas evangeliet, det 18 kapitlet och den första versen. Så ska vi läsa från Lukas kapitel 18 vers 1. Och för de av er som inte har med sig en bibel så finns texten här bak. Lukas kapitel 18 vers 1. Och då står det så här. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sade: ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sa det, alltså Jesus sa det: hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Den här texten tycker jag visar på många dimensioner av vad det här med bön faktiskt handlar om. En av dem är uthålligheten i bön, att be ständigt och jämt. Det här Jesus säger, om de ber dag som natt. Det är en dimension av det. Men det finns också en annan som jag tänkte dela lite kring. När jag växte upp så betydde bön för mig någonting ganska negativt, ska jag säga. Bön som jag såg, det var någonting som de äldre damerna i församlingen sysslade med. Det var ganska så stillsamt. Det var inte så där jätteroligt. Jag kommer fortfarande ihåg när det var bön på tapeten där i kyrkan. Och det var ju nästan så att man somnade. Så för mig var bön någonting ganska märkligt. För att inte tala om Gud. Kanske beroende på min uppväxt och många andra faktorer i livet, så hade jag en syn på Gud av en väldigt, väldigt sträng person. Jag vet inte ifall du finns här som kanske delar den erfarenheten. Präglad av våra erfarenheter i livet så kan vi ibland göra Gud till någon annan än den han faktiskt är. Och den här texten vill visa oss på, det är vilken Gud vi tror på. För ibland så läser vi den här texten och gör den till någonting som den inte är. Det finns faktiskt människor som läser de här orden i Lukas evangeliet och tänker att Jesus ger oss en liknelse där Gud är att likna vid den där orättfärdige, hårda domaren. Men så är ju inte alls fallet. Tvärtom. Men för mig så var inte det här med bön min grej riktigt när jag växte upp. Det var någonting som andra gärna kunde hålla på med. Det var så svårt och jag förstod sällan det man bad, för det var så fina ord. Fina ord som jag aldrig kunde riktigt fatta i mina tankar. Jag vet inte om du känner igen dig. Men det jag vill ha sagt med detta, det är att våran bild av vem Gud är kommer också prägla oss i hur vi ber. Det kommer prägla oss hur vi söker oss nära Gud. Det kommer prägla oss i hur frimodigt och hur ofta vi söker oss till Guds hjärta. Det Jesus vill göra i den här texten, det är att han vill ställa den orättfärdige domaren i kontrast till Gud själv, till fadern. Den orättfärdige domaren var rädd för att han skulle bli pinad till döds av den här kvinnan, av änkan som kom med sin bön. Men med Gud är det helt och hållet annorlunda. Ska vi se lite närmare på de här personerna i texten? Vi kan börja med änkan. Att vara änka idag är inte detsamma som att vara änka på den tid när Lukas skriver evangelietexten. Att vara änka på den här tiden innebar att man oftast var väldigt fattig. Man var kanske till och med bortglömd av nära och kära, ensam kvarlämnad. Man var maktlös. Så den här kvinnan som Jesus berättar om i sin liknelse, hon var antagligen utan trygghet i livet. Men du och jag som tillhör Jesus, vi är raka motsatsen till den här änkan. För tillsammans med Gud så behöver inte vi känna otrygghet eller maktlöshet. Tillsammans med Gud så får du och jag ta emot tryggheten hos Gud. Tillsammans med den Gud som är allsmäktig så får vi allt annat än maktlöshetens känslor i oss. För den dag som du och jag säger vårt ja till Jesus, så talar Bibeln om att vi blir en del av Guds familj. Jag ska läsa ifrån Romarbrevet, det 8:e kapitlet och 17:e versen, välbekanta ord. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Änkan må ha varit bortglömd, ensam, maktlös, men tillsammans med Gud så är du och jag en del av hans familj och inte längre maktlösa eller otrygga. Tvärtom så är han den som är våran far, som längtar efter oss. Och sen hade vi den här domaren, den orättvise domaren som vi läste om i texten. Våra biologiska föräldrar kan ha sina tillkortakommanden. Och allt för ofta så låter vi kanske våran faders bild av den biologiska far vi har prägla våran gudsbild. Det är inte sant för alla av oss, men för en del av oss är det faktiskt så. Och ibland kan vi bära runt på en bild av Gud som är sträng och väldigt oresonlig, svår att komma inför. Lite oberäknelig till och med ibland. Men då måste vi komma ihåg att våran himmelske far är allt annat än orättvis. Han är rättfärdigheten själv. Han är helig Gud. Han är allsmäktig. Och det bästa av allt, Gud tröttnar inte på dig och mig när vi kommer till honom, som det beskrivs i den här liknelsen om den orättfärdige domaren. När jag växte upp så hade jag ganska svårt att ta till mig att, men vadå, är Gud verkligen så intresserad av att jag kommer till honom ofta? Då tar jag ju hans uppmärksamhet ifrån honom och han har ju en massa andra saker att fixa med. Och det hörde till min barndom. Men på något sätt så kan det ibland finnas kvar där. inte på samma sätt, men ändå, hallå, Gud längtar efter dig och mig, att vi ska dra oss nära honom, att vi ska be till honom i alla livets stunder. Och är det någonting som jag hoppas att vi ska få med oss ifrån de här 10 kommande veckorna, så är det att bön handlar inte om någonting som vi bara gör i kyrkan, i cellgruppen, eller en gång per dag eller 2 gånger per dag. Det handlar om livet vi lever. Det handlar om någonting vi gör hela tiden i vårt liv, i vår vardag. Gud ger oss inte alltid det vi vill. Den orättfärdige domaren i liknelsen, han gav ju kvinnan det hon ville ha för att han skulle slippa ifrån henne. Riktigt så funkar ju inte Gud heller. Han ger oss inte det som vi säger att vi vill ha för att han ska få tyst på oss. Han ger det som han vet är bäst för oss. Men han ger det inte på grund av att han tycker att vi är besvärliga. Det han ger oss ger han av sin kärlek. Inte för att vi förtjänar det, utan för att han älskar oss. Så bön, det handlar om att också komma ihåg vem vi är i förhållande till Gud. Att vi är fullt och helt älskade av honom. Och när jag satt och förberedde mig i veckan så fick jag till mig, och jag tror det här är till någon här inne. Jag tror att för någon här inne så kommer inte de här veckorna handla så mycket om att upptäcka nya dimensioner av bön. För någon här inne tror jag faktiskt att de här veckorna mer kommer handla om att upptäcka vem han eller hon är i förhållande till Kristus Jesus. Och då må det vara så. Vad skulle väl kunna vara bättre än att få komma till insikt om hur mycket vi är älskade av Gud. Och hur mycket han längtar efter dig och mig av hela sitt hjärta. Mer än vad vi någonsin kan förstå. Och för en del andra av oss så tror jag att de här veckorna också kommer ge oss möjligheten att göra upp med lite av den, vad ska jag kalla det för, dåliga image som bönen ibland kan få i våra liv. Lite det här att det är någonting som andra sysslar med. I min värld så var det ju när jag var strax i tidiga tonåren, då var det ju bilden av att det är äldre, det är kvinnor och det är inte så där jätteroligt. Jag anmälde mig sällan frivilligt till att vara med på bönesamlingarna, tyvärr. Så för en del av oss tror jag att de här veckorna är viktiga för att faktiskt se bön för vad det är. Och för att driva ner en del av de sakerna som vi har byggt upp. För att liksom skydda oss ifrån det som vi inte vet så mycket om. Eller det som vi kanske har negativa erfarenheter kring. Och för en del av oss tror jag det kommer handla om att faktiskt bygga upp våran tro på att bön fungerar. Kanske finns det här som bär med erfarenheten av människor som du möter som säger lite slentrianmässigt, ja men jag ska be för dig. För att sen bara kila iväg. För ibland är det ju faktiskt så att bönen kan bli en enkel utväg ifrån att också göra det som ordet talar om. Eller att vi kanske bara till och med begränsar oss vid att säga, jag ska be för dig. Allt för många gånger har jag smärtsamt nog kommit på i mitt eget liv att jag sagt till någon just de där orden, men detta ska vi be för. Och faktiskt glömt det. Så nu har jag börjat anteckna de som jag har lovat att be för att inte glömma det. Och jag tror också att en del av oss kommer utmanas i förhållande till bilder av vad bön handlar om i det stora hela. Jag tror att allt för många av oss är präglade av de här bönegiganterna. Jag tänker på Martin Luther som lär sagt, idag har jag mycket att göra, extra mycket att göra, så därför ska jag ta 3 timmar till att be. Det finns ju betydligt senmoderna exempel på det också. Eller vi kan ta aposteln Jakob. Vilken bönekrigare den här mannen måste ha varit. För det sägs att när han hade dött så kunde man se på hans knäskålar, på hans knän, att han hade det man kallar för kamelknän. Därför att han hade legat så mycket på sina knän och bett. Det kanske ni inte har hört talas om, och kanske är det tur. För det här med bön, det handlar inte om hur många timmar vi ber. För som jag ser det så handlar bön mer om den livsstil som vi har. Att ständigt leva i en relation med Gud. Det handlar inte om att göra verksamhet till det. Det handlar om liv. Eftersom det finns så många här inne i och som är med i församlingen som jobbar inom sjukvården. Det är ett par stycken. Det upptäckte jag här på nyårsfesten när jag stod i köket och fixade i ordning lite. Alla 8 utom mig själv jobbar inom vården. Sen slog de mig på vägen hit då att jag jobbar ju inom den andliga vården. Så jag jobbar väl också inom vårdyrket. Men för att så många av oss som möjligt ska ta med oss någonting som vi kan relatera till idag, så tänkte jag dela 3 stycken bilder eller 3 stycken illustrationer som talar om det här med bönen nu, ganska generella termer. 3 stycken olika kroppsdelar. Den första som jag hade i tanken, det handlar om lungorna. Jag ska försöka förklara vad jag menar. För just bön borde vara så naturligt för dig och mig som det är självklart att vi hela tiden andas luft, syre. Och så lungorna har ju till funktion, om jag har förstått det hela rätt, att transportera syre ut till cellerna. Cellerna som bygger upp kroppen och som håller oss vid liv. Och lika självklart som det är och nödvändigt att vi faktiskt andas det där friska syret hela tiden, lika naturligt och självklart borde också bönen vara i ditt och mitt liv. Och då kan man ju tänka att aha, säger nu Henrik att det handlar väldigt mycket om prestation, att jag måste göra det här. Nej, men jag säger att det är bra för oss, för att vi ska överleva i våran tro. Jag tror att det är helt nödvändigt. Men sen finns det också en befriande dimension av liknelsen med lungan. För tänk efter en stund, hur många av oss sitter just nu och tänker att just det, nu måste jag dra in luft och släppa ut luft. Det är ju ingen av oss som sitter och tänker att nu måste jag koncentrera mig, nu måste jag bestämma mig hela tiden för att andas. Det är ju någonting som sker av sig självt. Det som är svårt, det är ju att hålla andan, eller hur? Att hålla andan är ju betydligt svårare än att andas. För att hålla andan, det är någonting som vi får fokusera på att göra. Precis så naturligt som det är att andas. Det där friska syret. Så naturligt borde bönen vara i ditt och mitt liv. Och det jag tror är utmaningen för oss som lever idag, stressade, jäktade. Precis som att man kan bli spänd i andningsmuskulaturen, så tror jag också att vi kan ibland som kristna hålla vår andliga andning, om jag får kalla det så lite slarvigt, att vi kan hålla den. Istället för att komma in i det där flödet när det bara sker av sig självt. Hänger ni med? Så bön handlar inte om någonting som vi gör då och då, några gånger i veckan. Bön för mig i alla fall, det handlar om den där ständiga relationen, närvaron, gemenskapen, samtalet med Gud. Jag ska läsa ifrån Efesierbrevet där Paulus skriver så här. Efesierbrevet, det 6:e kapitlet och den 18:e versen. Nu kommer vi mitt in i textsammanhang och jag ska bara dra 3 korta så att vi ser själva poängen. Gör detta, skriver Paulus, under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Det är ett ord som jag vill lyfta upp speciellt. När det står gör detta under ständig åkallan och bön. Gör detta under ständig åkallan och bön. Bön handlar om hela din och min vardag. Det handlar om när vi är på väg till jobbet, när vi sitter på bussen, när vi sitter i bilen, när vi är ute och påtar i trädgården. Det handlar om allt det vi tar oss för. Hela tiden finns Gud där och längtar efter ett samtal med oss, en konversation. Att vi skulle lyfta upp vår själ till Gud som det talas om i Psaltarpsalmerna. Och i sitt sista brev till Timoteus så skriver Paulus så här. Ständigt, där kom det igen. Ständigt, natt och dag tänker jag på dig i mina böner. Nu skulle vi kunna tänka oss att ja, men det är Paulus sätt att skriva det här. Men jag tror det är mycket mer än så. För jag tror faktiskt att Paulus är en av dem som upptäckte det här med att hela tiden befinna sig i en bön, i en konversation, i ett samtal med Gud. Ständigt, natt och dag, tänker jag på dig i mina böner. Eller till församlingen i Thessaloniki. Be oavbrutet, står det i 1 Tess 5:17. Be oavbrutet. Det handlar om en livsstil. Det handlar om någonting som sker hela tiden. Att be borde vara lika naturligt som att andas luft. I Lukas evangeliets 21 kapitel, strax innan det Jesus hängs upp på ett kors, strax innan påsken, så förmedlar Jesus följande ord till sina lärjungar. Lukas 21 kapitel 26 versen. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er som en snara. Det talas om den dag när Jesus kommer tillbaks. Till den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Om dagarna var han i templet och undervisade, men på kvällarna gick han ut och övernattade på det berg som kallas Oljeberget. Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att lyssna på honom. Märkte ni det där Jesus säger i den 36 versen? Vaka alltid och be om kraft. Står inte vaka ett par minuter om dagen eller lite då och då. Det står vaka alltid. Var hela tiden uppmärksam. Och be hela tiden om kraft ifrån Gud. Och så följer de där tilläggen som kan verka lite sådär oviktiga. När det står att han begav sig till Oljeberget. Det vi vet av andra texter i Bibeln, det är att när Jesus går undan till Oljeberget, så gör han det för att göra vad då? Dels för att vila, men framförallt också för att leva i samtalet med sin far. Jesus själv visar med sitt liv att det finns stunder när vi behöver dra oss undan i vår ensamhet, när vi behöver gå in i vår kammare, som det står, dra oss undan och samtala med Gud. Men det var också någonting som skedde hela tiden i hans tjänst här på jorden. Där han hela tiden var i kontakt med sin fader. Bönen var den luft som Jesus andades. Och tänk om det skulle få bli så naturligt för dig och mig. Den andra kroppsdelen som jag tänkte på, det är hjärnan. Det är så att Jesus drog sig undan till Oljeberget eller Olivberget för att kunna fokusera och samla sig. För att vara nära fadern. Och när jag då tänker på bilden eller illustrationen av hjärnan, så tänker jag på bilden av att ständigt vara medveten om Guds närvaro i våra liv. I våran tanke. Det hör ju ihop allt det här. Det handlar om att när vi till exempel får uppleva något vackert och fint, då kan vi vända oss direkt till Gud. Om vi är ute och promenerar i skogen eller vad vi än gör, då kan vi vända oss direkt till Gud och tacka honom för den han är. För att hela skapelsen visar för oss hans storhet och hans makt. Det handlar om att när du och jag möter någon på vår arbetsplats, någon granne, någon på skolan, att vi då får be till Gud i det mötet, tyst för oss själva. Gud, låt mig få vara ett troget vittne, en trogen ambassadör för dig. Som med mitt liv så långt det är möjligt få vittna om dig. Det är ingenting vi behöver vänta med till vi kommer hem. Tvärtom så kanske det är just där i den stunden vi ska be tyst för oss själva. Kanske handlar det om att be Gud, ge mig en nyckel här i samtalet. Hjälp mig att hitta det där som kan låsa upp det där hjärtat som kanske är låst. För det häftiga med bönen är att den går förbi det vi människor förmår i oss själva. Vi kan försöka nå människor i våra gåvor och i allt det vi är bra på. Men människor kan stänga till sig. Men det finns en sak som går förbi allt det där. Och det är bönen. Det handlar om att när vi möter svårigheter och utmaningar i vårt liv, att vi då får vända oss till Gud genast. Att omforma det där bekymret till att be till Gud. Han som är våran utväg i alla livets situationer. Jag skulle vilja illustrera det här lite. Väldigt förenklat skulle man kunna säga. Jag skulle vilja be dig att du föreställer dig att du är, jag vet inte, du kanske är på jobbet om du jobbar, du kanske är hemma om du är hemma på dagarna eller i skolan. Föreställ dig att du är där du brukar vara mesta tiden av dagarna. Okej? Okay? Du kan se det framför dig, kontoret du sitter på eller vad du nu är för något. Och så vill jag att du föreställer dig att du har med dig den person som du ser som din allra närmsta vän i livet. Jag tror att vi alla har någon sån viktig person. Vi tänker oss att vi har den personen vid våran sida. Du presenterar din vän och berättar vem han eller hon är för dina kollegor kanske. Ni sitter ner i fikarummet eller i köket hemma och kanske tar en kaffe tillsammans. Ni tar en promenad på lunchrasten. Pratar om livets alla saker och ting. Och på väg hem i bussen eller bilen så snackar ni om dagen som har varit och det som kanske ligger framför. Din vän ställer frågor och du ställer frågor. Ni pratar, ni har det allmänt gott tillsammans. Okej? Okay? Det kanske inte är så vanligt att man tar med sig sin närmsta vän till jobbet, men vi föreställer oss att det är så. Tänk då hur det skulle vara om du har med dig samma vän vid din sida hela dagen, men inte erkänner den där personens existens vid din sida. Du går till jobbet, personen går jämte dig, men du låtsas inte om som att han eller hon finns där. Ni pratar inte med varandra, ni går tysta på väg till bussen. Och på jobbet så möter du kollegor i korridoren, men du berättar inte vem personen som är med dig hela tiden är. På fikarasten sitter ni och dricker ett kaffe var en för sig, helt i tystnad. På lunchrasten tar ni en promenad, men ni pratar inte ett ord med varandra där ni går. Ni åker hem på bussen, men utbyter inte ett enda ord med varandra. Hela dagen har gått, men ni har inte sagt ett ord till varandra. Hur konstigt vore inte det? Och nu talar jag om den person som är din eller min bästa vän. Men om vad händer om vi sätter in Gud i den ekvationen? Tänk om Gud är den som hela tiden går med dig, som Bibeln talar om, i din vardag, på ditt arbete, när du sitter på bussen, när du är ute och promenerar. Det är en ganska utmanande tanke, eller hur? Han finns alltid där och han längtar av hela sitt hjärta att du och jag ska tala med honom. Inte bara prata med honom, men också få lyssna på honom. Att konversera tillsammans. Bönen som brukar kallas eller liknas vid en konversation med Gud. Ett samtal med Gud. Där båda pratar och lyssnar. Jag skulle vilja skicka med den här bilden och be dig att fundera på detta. Hur funkar det i mitt liv? Hur självklart är det för mig att blanda in Gud i hela min vardag, i alla stunder av min vardag? Och nu menar jag inte att vi ska sitta på bussen in till jobbet och prata högt liksom och som om vi hade Molgan, vår låtsaskompis, i sidan. Det handlar mer om attityder, det handlar om våran bön i vårt inre. Det handlar om att ständigt be anden som Paulus talar om. Men att vara helt och hållet medvetna om att Gud är med i varje ögonblick och längtar efter gemenskap med dig och mig. I stort som smått. Jag tänkte på det att skulle jag behandla min kanske bästa vän på det sättet som jag beskrev här i slutet, då skulle jag nog förlora honom. Jag är ganska övertygad om det. Och hur skulle det då vara om vi skulle behandla Gud på samma sätt? Edward Bounce, en predikant och författare som har skrivit otroligt mycket om bön. Han levde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Han sa att bön, det handlar om att lära känna Gud, och att vi aldrig kan lära känna Gud om vi konverserar med honom som om vi pratar i telefon, med få ord i ett hastigt samtal. Intimitet, det kräver utveckling, det kräver fördjupning. Hej, vad är du? Nej, jag sitter på bussen, jag är snart hemma. Och så lägger vi på. Ska jag köpa med mig något för en affär? Nej, okej, jag är snart hemma. Att prata med Gud är inte som att avverka några sms, några korta sms, eller att ringa upp lite snabbt och kolla. Att prata med Gud, det handlar om att ständigt finnas i samtal. Jag minns hur det var när Charlotte och jag träffades. Då var det långa och ganska många samtal. Vi ville ju lära känna varandra. Vi ville höra vad hade hänt under dagen som hade gått. Vad tänkte hon på? Vad gjorde hon? Jag kommer ihåg när jag var i Tanzanias bush. Jag tror aldrig jag skickat så långa och så många sms som jag gjorde där och då. För jag saknade att kunna prata med den människa som jag älskade över allt annat. Och precis så tror jag det är i förhållande till Gud också. Tänk om du och jag får upptäcka den där bönen som får flöda på ständigt i vårt inre, så att vi ständigt får be. Den tredje bilden som jag tänkte skicka med avslutningsvis, det finns ju förstås väldigt många fler. Det finns ju öron som lyssnar i bönen, det finns munnen som talar i bönen, men jag tänkte skicka med den tredje bilden som är hjärtat. För till syvende och sist så handlar bön om ditt och mitt hjärta, våran attityd, allt det som vi tar med oss när vi kommer inför Gud. Ett hjärta som ständigt är öppet för Gud. Psalmisten David, han skriver så här i den 62 salta psalmen och 9 versen: förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Jag tar det en gång till. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Utgjut era hjärtan. Alltså allt det som vi bär inombords. Hjärtat var ju en bild för hela vårt inre på den här tiden. Allt det som vi bär på får vi utgjuta, får vi ge till Gud och berätta av hela vårt hjärta. Precis sådana som vi är får vi komma och lyfta upp våran själ inför Gud, som det står i den 25 saltarsalmen. Vi får lyfta upp oss själva och allt det vi bär på inför Gud. Ibland kan våra böner bli pragmatiska, inriktade på att de ska ha någon slags nytta eller funktion, att de ska fylla eller nå ett resultat. Jag vet inte om du känner igen det. Jag har haft de där stunderna i mitt liv. Det har handlat om att det är vissa saker som jag vill uppnå, och då går jag in i bön speciellt. Och ibland finns det saker som vi vill ska se hända, men vi får fortfarande inte glömma bort. Det handlar inte om att uppnå resultat i första hand. Bön handlar om relationen till Gud. Givetvis så vill Gud att vi ska sätta ord på allt det vi längtar efter. Allt det vi bär på. I Filipperbrevet så läser vi följande: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Filipperbrevet, det 4:e kapitlet och 6:e versen. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. När vi upplever bekymmer i våra liv, då är det bästa vi kan göra oss att vända oss till Gud. Att vända oss till Gud. Så när vi har bekymmer så får vi vända oss till Gud och helt enkelt be honom om hjälp. Tänk på det nästa gång du känner bekymmer. Tänk på de två första bokstäverna i det ordet. Be. Det är det bästa du och jag kan göra i våra liv. Jag nämnde tidigare att våran gudsbild kan påverka hur vi närmar oss Gud i bön. Och när jag gick en lärjungaskola som heter, en slags bibelskola i Australien, så var det många som talade i den här australiensiska kulturen om att Gud är som din bästa polare. Fadern i treenigheten är som din bästa polare. Och visst är det sant att Gud är min bästa vän, men vi får inte heller glömma bort bilden av vem Gud också är. Förutom våran vän, att han är helig Gud. Så för mig är det svårt att bara relatera till Gud som en polare vilken som helst. När du och jag kommer inför Gud i bön, så ska vi komma ihåg att det är den Gud som har skapat allt vi ser, allt vi rör vid. Gud är helig och mäktig, så mycket större än vad vi faktiskt till och med kan ta in. Så visst är Gud våran vän. Jag har svårt att säga polare av någon anledning. Visst är Gud våran vän, men vi ska också komma ihåg att han är mäktig. Kanske finns du här som har brottats precis som mig med att bönen ibland kan bli mest en rutin eller en slags ritual. Det är någonting jag ska göra. Det är någonting jag ska göra varje dag. Perspektivet av vem Gud finns där, respekten för Gud finns där, men det är som att, ska säga, pulsen i bönen inte finns där, att livet inte finns där längre på samma sätt. Det känns som att man ber och att det bara är torrt och livlöst. För mig har räddningen oftast varit att ta ett steg tillbaka och att landa i att bön handlar inte om att prestera. Det handlar inte om prestation. Bön handlar om relation. Så under de här veckorna som ligger framför oss, så hoppas jag och ber verkligen att du och jag ska göra det bästa vi kan av den undervisning som kommer vara, av de gudstjänster som kommer ske, av samtalen i cellgrupperna. För jag är helt och hållet övertygad om att när vi dras nära Gud, så kommer han dra sig nära oss. Vi läser Jeremia där ordet säger att när ni söker mig av hela ert hjärta, då ska jag låta er finna mig. Och det är det bön handlar om. Att upptäcka Guds hjärtas slag i vardagen. Amen.